I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I veckans podd förklarar vi hur barn kommer till.
Gabriel ska göra ett av sitt livs viktigaste inköp.
Tobias har dragit igång sitt antimobbningkoncept.
Vi ger tips på hur man lägger upp en föreläsning.
Och till sist listar vi 3 skolstartsminnen.
Nu kör vi!
I säng.
Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias.
Det är jag som är Gabriel.
Ja, inte för att tjata Gabriel, men alltså jag är ju helt hooked på det här Sveriges roligaste barn. Jag tycker att barn är det roligaste som finns. Jag vet inte vad det är. Jag vill inte ens ha barn, men jag tycker om barn som säger roliga saker och ger bort sig. Det tycker jag är kul. Och ja. Nu är det ännu en sån fantastisk. Det är alltså 2 stycken barn och lilla Ofelia. Hon är, eller Otelia kanske hon heter. Hon är inte helt säker på hur barn blir till, men hon har i alla fall en aning om hur det kan se ut eller låta. Så här kommer det.
Min bebis. Vet du, jag trodde man ska sticka in ett hål i frönet. Och så rullar man frönet liksom. Och så min pappa, han rullar ihjäl så här.
Ja, vad fint. Pappa rullar ihjäl
sig. Rullar
sig mot fröt. Det är så gulligt. Så gulligt liksom. Men alltså, de är ju väldigt små. Man kan de vara 5-6 år liksom, och ändå sånt hum om hur det går till. Mm. Alltså det måste ju vara någon som har förklarat för dem att det här är fröt och ska liksom den här lilla in i hålet och så blir det barn och så växer mammas mage.
Undrar om det där är liksom föräldrarnas största skräck när barnen börjar fråga om såna här saker. Undrar om det är liksom om en del föräldrar, våra föräldrar kanske hade familjemöte innan och satt liksom hur ska när dagen kommer när Gabriel börjar undra var är han ifrån? Hur ska vi formulera oss? Ska vi hålla en enad front? Och liksom
enad
köra...
front som ska vara... två frontskrig.
Ska vi köra den här om storken, att han kommer storken? Eller ska vi försöka göra någonting som är mer sanningsenligt?
Och, vad menar du? Att funkar inte storken? Den är inte sanningsenlig.
Jag tror ju att när man sen kommer upp i puberteten så inser man att det var ju inte storken som
gjorde det. Och inte tomten.
Alltså inte
allting,
tomten
var, allting var bara fejk, hela våran barn.
Brevbäraren kan det ha varit. Det vet
ja, och jag tänker på så. För jag tänker att jag och pappa, vi är så olika, tänker jag. Så att det kan ju ha varit brevbäraren, för vi är ju inte dumt, tycker jag.
Förmodligen. Speciellt i ditt fall. Ja, som måste ha varit brevbäraren. Ja, nej, men vad tror du? Vad gör man liksom? Hur skulle du tänka?
Nej, men jag skulle nog försöka. Jag tänker så här att nu är det 2022 och när jag får barn då så är det 2024 kanske. Men man måste väl hänga med i tider och vara mer sanningsenlig. Vad är det att hymla om liksom? Det är bara så att snippa och snopp. Alltså snoppen ska in i snippan och där så är det då ett frö eller någonting eller ett ägg. Och så. Man kan väl bara så... behöver inte ljuga om saker och ting. Alltså storken, det är så här, bara, who cares? Ska den in och bara förvirra? Jag tänker att det kan bli att barn blir jättekonfunderade och får en helt skev verklighetsbild om hur det faktiskt går till.
Mm. Nej, men precis, det är som du säger. Jag menar, det är ju egentligen inte mer konstigt än att man liksom använder munnen för att äta mat. Man använder händerna för att... Jag menar, barn blir ju fort snabbt medvetna om de har en snippa eller en snopp. Mm. Så att jag menar, det är ju inte så konstigt att förutom att man kissar med dem så kan man också förklara att det är också... När du blir stor så finns det en annan funktion. Och det är ju fantastiskt, då har du någonting att se fram emot. Det är väl jätteroligt.
Precis, samma med munnen har också olika funktioner. Den kan ju prata och äta och vissla.
Exakt. Jag trodde det bara var äta. Jag missade.
Ja. Nej, men alltså, jag tycker det är så här att ibland är det svårt att veta för sig om man har snippa eller snopp, för att en del killar har ju väldigt liten, så det kan ju nästan vara en liten förvuxen klitoris. Man vet ju lite mer i början hur det ser ut.
Har du haft den erfarenheten?
Nej, men det här mikropenis är ju faktiskt mer utbrett än vad man kan tänka sig. Alltså.
Det är mer utbrett än vad man tror.
Ja, och det är kanske fel ord att använda utbrett, alltså, för det var ju inte så utbrett alls överhuvudtaget, men det finns ju åtminstone. Men alltså, ja. Nej, men jag, och så har jag också hört, berättat det här, att en klitoris, det är inte som en sak, den är som egentligen 10 cm lång klitorisen, så här. Eller nej, eller var det G-punkten som egentligen är
att klitoris... Var den 10 cm lång, G-punkten?
Ja.
Hur var det nu? Kvinnliga anatomin, Tobias. Ja, 10 000 kronors frågan. Hur var det nu? Var det G-punkten eller klitoris som var 10 cm lång?
Ja, för att snacka om det här, det kanske var något annat det jag tänkte. Det kanske inte var G-punkten som var 10 cm lång. Ja, men jag har hört det på ett brittiskt frågesportprogram, tror jag. Men jag vet inte. Uh-huh. Ja, men det är ju inte. Men du, får jag fråga du. Kommer du ihåg första gången som du fick det här förklarat för dig?
Nej, det gör jag inte. Men jag kommer ihåg att jag blev väldigt överraskad när det plötsligt en dag kom ut konstig gegga ur snoppen.
Ja, visst är det konstigt. Ja, 13 års ålder var det. Ja.
13 års ålder, ja. Någonstans där. Det kommer jag ihåg att, oj, vad är det här från? Det här har ingen informerat mig om.
Nej. Och i vilket sammanhang hände det första gången? Kommer du ihåg det? Var det någonting som var, det kom omedvetet eller var det en medvetet aktivitet? Kommer du ihåg?
Ja, men det kanske var lite medvetet. Att man liksom insåg att det var, jag vet inte, att det var lite skönt och kanske röra där nere liksom. Att det hade, man upplevde en slags stimulans när man gick igenom puberteten att det var skönt att liksom röra sig själv på olika delar på kroppen. Och sen helt plötsligt bara så kom det ut saker. Jag bara, men gud, var kommer det här ifrån?
För jag tänker att det är väldigt många barn som går och drar i snoppen så här hela tiden. Så här. Det, liksom, det är väldigt oralt, eller vill säga, eller så här, det ska väldigt dras och det ska röras. Så här. Men det är först kanske då vid 11, 12, 13 års åldern som det faktiskt börjar hända saker. Det kan komma ut gegga liksom. Jag kommer ihåg att vi hade en stor dusch nere i källaren. Åka runt på det där duschgolvet var ju väldigt skönt, kommer ihåg.
Aha. Hur gjorde du då? Hur gick det till?
Nej, men man åkte liksom kana runt så här, på magen, så här, fram och tillbaka till väggarna. Så här. Och man gjorde det till många gånger. Och snabbt så var det väldigt mycket bättre.
Tobias, varför spenderar du så mycket tid nere i duschrummet och åker kana?
Ja, det är så skönt att duscha, förstår du, fram och tillbaka. Det är så bra, alltså, det är så otroligt. Du behöver tvätta golvet samtidigt, det är jättebra.
Hade du fått förklarat för innan liksom, innan du upptäckte själv?
Jag tror inte det, alltså, jag tror inte att mamma och pappa liksom, mamma Inger och pappa Bertil satt oss ner och bara, nu ska vi berätta om hur det går till. Och, det och ännu mer konstigt tycker jag det här med blommor och bin. Alltså, bara, är inte det förvirrande? Alltså, bara, man ska först då, alltså, om du tänker på våra reproduktionsorgan, och ska man liksom tänka sig in hur ett bi håller på med en blomma liksom, och befruktar och så här.
Ja, det känns lite långsökt, det känns lite lång väg att gå. Så känns det mer troligt att brevbäraren kom på besök och sen så blev det en bebis.
Ja, istället för att säga blommor och bi, kan jag säga bara, tänk dig alltså, brevbärarens snopp och så in den i någon, så här, i någon typ av någon grotta så här, och så rör runt, och sen så blir det naturligtvis då att storken kommer med en unge. Det kan bli väldigt förvirrande, tycker jag.
Och man får... Men jag kan ju inte tänka mig att jag, när jag vid 13 års ålder, inte visste hur ett barn blev till. Det måste jag ju veta när jag gick på högstadiet. Men däremot så hade ju ingen berättat om att det också var skönt när man liksom skulle göra ett barn. Den informationen hade ju uteblivit.
Men är inte det också lite pingstigt? Alltså att man inte fick ha skönt, alltså, eller?
Jo, säkert. Jag vet inte. Jo, förmodligen. Men jag menar, det är inte så att pingstvänner, det är inte så att skönheten inte finns där för dem.
En del är riktigt snygga faktiskt. Jättesnygga människor i pingströrelsen.
Nej, men det är ju inte så att pingstvänner är exkluderade ifrån att ha skönt när de, alltså det sker ju ändå. Det är inte bara så att de liksom, nu ska vi göra ett barn och sen så njuter de inte. Men precis, man kanske inte pratade om det på samma sätt i pingkyrkan.
Jag menar, man fick ju inte ha korta kjolar, man fick ju inte ha det här. Det är mycket som talar emot att det skulle hända. Att man, liksom, alltså man tar uddar av den delen av den sexuella njutningen, tänker jag. Den första man går igång och berättar på söndagsskolan i alla fall, tänker jag.
Nej, det är sant. Och det där är ju ett annat sak som är väldigt intressant. När du säger det här med man får inte ha korta kjolar hit och dit. Hur det också har ändrat sig genom åren i kyrkan. Alltså när min farmor växte upp så skulle alla ha hatt på sig. För annars var man inte till jag menar, jag är i kyrkan. Annars var man inte till, kvinnorna var tvungna att ha hatt i kyrkan. Annars var man inte tillräckligt kristen liksom. Förstår du? Man fick ju inte gå på bio, man fick inte det ena och det andra. Men sen har ju det liksom avtrubbats lite grann. Nu är det ju okej att inte ha hatt i kyrkan.
Mm. Men var inte det i och med att det började verka kärn i banden mig? Det var väl då som fick gå på bio?
Det var då, 68.
Ja, 68, så fick man ändå upp det. Eller lite med att alltid bära hatt i kyrkan. Är det lite så här Handmaid's Tale över det? Alltså lite så här bonnett. Eller lite så här liten. Men ingen sån hatt,
det
var riktigt.
Nej, det var ingen sån. Det var ingen sån här lilla huset på prärien hatt som ju också då är samma som Handmaid's Tale. Nej, det var nog mera så här festliga hattar. Det är nog mera som det engelska kungahuset fortfarande har när de ska
gå på fest. Okej. Inte så här Carmen Miranda, massa frukt och sånt, utan det är faktiskt riktiga hattar.
Nej. Exakt, det var lite mer så. Och det måste ju också vara väldigt dyrt att gå i pingkyrkan på den tiden. Tänk dig, verkar outfit varje söndag. Du kan inte gå med samma hatt varje söndag. Jag kan tänka mig att det var competition där också. Så här. Vem har den coolaste hatten den här söndagen? Måste det ett hattkartotek?
Det är jättekul att ha hattparad varje
dyrt.
Söndag.
Men dyrt, eller hur?
Ja,
dyrt.
Visst. Alltså, men det var väl mest rika människor som var pingsvänner, var det så, eller?
Jag vet faktiskt inte. Mina föräldrar har ju aldrig varit speciellt rika. Men i och för sig så kostade ju också liksom en klänning 10 kronor på den tiden. Fast 10 kronor var ju värt någonting annat.
Det var ju precis det sagt. Det har ju blivit någon typ av inflation sedan dess.
Just det, lite har hänt, ja.
Nej, det har precis, ja. Du, ska vi lämna det här nu med blommor och bin och pingstkyrkan och gå vidare på en till veckan?
Tycker jag.
Woho!
En till veckan. Jag bara undrar vad har en till veckan.
Tobias, hur har din vecka varit?
Ja, men den har faktiskt varit helt fantastisk. Eller det var lite ångestladdad också. Men vi ska ju sätta igång då det här projektet Du kan göra skillnad på riktigt på första gången då i Örebro. På Rudbecksskolan och på Virginska skolan. Och för oss är det här jättestort. Vi ska alltså dra igång 28 klasser med full utrustning och bara med allting. Med föreläsningar, med Jockes som kommer att reflektera över föreläsningar i varenda klass. Med Gustav Wikströms ledarutbildning för lärarna. Årets Jocke. Alltså hela konceptet som är helt magiskt. Alltså vi är så lyckliga för det här. För nu är det liksom på riktigt. Och det här har liksom börjat så bra. Så vi har liksom varit här i Örebro och verkligen förberett oss nu i 2 dagar, måndag, tisdag. Och så onsdag, torsdag så har vi verkligen haft Virginska och Rudbecksskolan och bara startat nu. Startskottet har gått och det har gått så fruktansvärt bra.
Och vad händer då i startskottet? Vad är liksom det första? Vad har ni gjort nu då när ni presenterar projektet för eleverna?
Exakt. Alltså, nej, vi har inte gjort det för eleverna än. Vi har haft alla lärare. Så att
just det, de har inte börjat än. De har inte börjat.
Nej, precis. Det är lärare vi har haft. Så vi började faktiskt, vi tjuvstartade igår med att vi hade dans med vissa utvalda lite lärare på Virginska. Jag dansade den här utanförskapsdansen till This Is Me, den här fantastiska låten från The Greatest Showman. Och så hade jag och Jocke en quizkväll med live musik från Jocke, och så hade jag gjort ett quiz till de här lärarna. Och så, det ingår egentligen inte i konceptet, men så idag då har jag haft föreläsning för alla lärarna på Virginska. Och nej, men det är så bara så helt fantastiskt att få stå på scen igen och få förmedla den här otroliga känslan som det är ändå, och berätta min historia och se att det går inrakt i hjärtat på folk. Det är helt otroligt alltså. Och man känner bara så här, det här kan verkligen göra någon skillnad på riktigt. Att lärarna får med sig en massa redskap som de faktiskt kan använda till undervisning. Och att man, om vi bara hade hjälpt en person till att få en lite tryggare skolgång, så är det värt allting. Och jag kände verkligen att idag fick vi med så otroligt många lärare på tåget som älskade det här. Liksom. Så att, och så efter det så hade vi då, Jocke har ju då gjort så bra, för vi vill ju gärna att det ska bli ett arv hos eleverna. Att det inte bara blir en punktmarkering som vi bara gör en föreläsning och så släpper det. Utan Jocke kommer verkligen ut i klasserna och pratar om föreläsningen och sin roll, där han verkligen hjälpte mig och det lilla han gjorde i hans värld, mycket det betydde för mig. Och så har han då gjort alltså en pedagogisk planering i varje ämne, där man pratar om värdegrundsfrågorna utifrån sitt ämne. Och då har eleverna mött de här värdegrundsfrågorna upp till 19 gånger på ett läsår. Och det är som skillnad då, att de får få med sig någonting som kanske kan komma ihåg resten av livet. Och det känns så otroligt häftigt. Så att, det var sjukt coolt. Och så nu är vi verkligen igång med alla. Och det här ska bli spännande att se vad det kan göra för ringa på vattnet. Och det är bara första året, så ska vi ha 2 år till i de här skolorna. Så det känns skithäftigt.
Nej, men det är fantastiskt. Och vilken förmån att få jobba med det och se hur utvecklingen blir. Och också för skolan, tänker jag då, som får vara ett föredöme nu för alla andra skolor i Sverige som vi hoppas då kommer att haka på det här. Ja. För att jag menar, som sagt, du och Jocke har ju ett exempel på att det här funkar.
Ja, precis. Och jag menar,
det är ju ett levande exempel.
Jag hade ju inte varit här idag. Jag hade inte mått så här bra om det inte vore för honom och det lilla han gjorde då. Det lilla han gjorde i hans värld i alla fall. För mig betyder det naturligtvis jättemycket. Och Jocke gjorde en sån bra liknelse idag. Alltså man tänker sig ofta, kan det verkligen hjälpa det här? Så här små, små saker som ett hej eller ett leende. Och då berättade han om en bro utanför Seoul i Sydkorea. Som var ganska mörk och låg lite avsidig, som var hög nog för att folk bestämde sig ofta för att ta sitt liv i den här bron. Och så tänkte man, vad ska vi göra åt det här? Och då var det Samsung, som alla känner till naturligtvis då, som bestämde sig för att vi kommer göra så här, att så fort det kommer en människa på bron så tänds det en lampa. Ja, och så när man går lite vidare så tänds en till lampa. Och den lilla saken då, att det var ju inte en mänsklig handling, utan det var ju någonting som skedde automatiskt med elektronik. Men bara att man helt plötsligt bara kände att jag finns till här. Jag är här och någon tar notis om
ser detta. Mig,
liksom, ja, ser mig. Exakt, ja, ser mig. Exakt. Och det gjorde att man halverade självmordet på den här bron.
Jag förstår.
Och tänk bara, om man då gör, om alla på den här skolan, om alla lärare gör en liten sak varje år som går under parollen du kan göra skillnad. Vilket movement det kommer bli. Vilken rörelse. Att bara, vi kan ju kanske förminska i alla fall, minska mobbningen med åtskilliga procent förhoppningsvis. Så jag hoppas det i alla fall.
Och kärnan precis där då, som Jocke sa, att man blir sedd. Att ett hej, ett leende, en blick, det gör allt. För det är det vi människor behöver. Vi behöver bli sedda. Det är det. Alltså jag rycks liksom tillbaka själv när jag gick i skolan. Det var ju precis de här grejerna när man mötte någon som man hade respekt för och den såg en. Det kunde göra rädda en hel vecka.
Ja, men gud ja. Att man orkar lite till. Att man inte, man går inte där och är osynlig. Alltså. Och man tänker bara så, jag är värdelös. Ingen ser mig, ingen hör mig. Finns jag? Om någon bara då, alltså uppmärksamma det på något sätt. Okay, ibland kan det till och med vara någonting inte så positivt, men man blir ändå sedd. Någonting händer. Så att jag tror så mycket på det här och jag brinner verkligen för det. Och det ska bli så häftigt att se om det här verkligen kan ge ring i vattnet. Och så häftigt att få göra hemma i Örebro, ändå i den region jag kommer ifrån.
Verkligen. Gud vad spännande. Stort lycka till. På tal om det här med föreläsningar så har jag, du vet, jag har ju haft en föreläsning länge som jag inte har använt så mycket. Jag tycker att det är lite läskigt att föreläsa av någon anledning. Jag tycker inte att det är jobbigt att prata om mig själv, uppenbarligen.
350 år till senare.
Ja, och jag tycker inte att det är jobbigt när jag har gjort såna här, så här typ som utfrågningskvällar, när man har någon som sitter och man är liksom gäst och man frågar om hela, det är också en typ av föreläsning egentligen, men just den här grejen att stå själv och köra, jag har tyckt att det har varit lite jobbigt. Men i alla fall, precis innan pandemin då i februari 2020, så blev jag inbjuden att komma till Piteå och föreläsa på deras Pride som de hade där uppe. Och förlåt, det var inte alls Piteå, det var Skellefteå, förlåt.
Nästan samma, same but different.
Det ligger i Norrland.
Norrut, exakt.
Ja, i Skellefteå, och det var en fantastisk dag. Och då skrev jag om min föreläsning lite grann. Jag gjorde liksom en ny uppdatering av föreläsningen och körde den. Och efter den dagen så var jag så otroligt inspirerad. Jag hade en sån här moment som du ofta berättar om, när folk kommer fram, och det var många som liksom kände att de tydligen kunde ta till sig det här. Och jag hade ett sånt flow, och jag var så inspirerad efter den där dagen. Och sen så kom pandemin. Och sen har liksom det här försvunnit iväg lite grann. Det har lagts på hög lite grann. Sen nu i höst har jag fått massor, ska jag inte säga, men jag har fått väldigt många bokningar på föreläsning. Och jag bara säger, okej, jag tackar ja till allt. Jag bara tackar ja till ja. Så nu har jag liksom, nu står jag inför en höst när jag ska göra en massa föreläsningar, och nu måste jag kasta mig ut och göra det här. Och jag är lite nervös för det här. Jag tycker att det är lite jobbigt, och jag ska sitta nu de sista veckorna jag har kvar på Mallorca och gå igenom och liksom uppdatera och känna mig stark när det väl gäller att göra första. Men då tänkte jag fråga dig, eftersom du gör det här liksom flera gånger i veckan, vad ska jag tänka på?
Men först och främst så kommer det här gå galant. Det är alltid jobbigast första gången. Och speciellt om man har haft ett uppehåll, så det är alltid jobbigast att göra det här. Kommer jag komma ihåg allting? Och ska jag hänga upp det på, så kommer det få ett flow i det. Men du vet ju själv också att de gångerna som du lägger manken till och gör någonting, så kommer du göra så fantastiskt bra. Om du då vet att du har fler föreläsningar i höst, så kommer det bara gå av bara farten. Då kommer du bara känna så här, det här, det blir så lekande lätt när man har många. För då är det bara att andra gången så är det inte bara dubbelt så lätt, det är bara så här, det är ju 10 gånger så lätt som vi gör den första gången. Så att,
ja, men hoppas det.
Bara att du har hängt upp det på några historier som du har. Du har ju allting klart, det ligger ju bara latent och är klart att ta tillbaka igen. Så du har det i dig. Absolut, det tvivlar jag inte en sekund på. Du ska bara, om du bara sätter ner och gör det, så kommer det gå hur bra som helst. Det finns inget tvivel i världen på att du kommer göra det till, alltså, världsklassaktigt.
Wow, nu var du väldigt gullig mot mig, och det glädjer mig.
Tack. Nej, men det är ju så. Du har en historia, och du har så mycket, alltså, det är så många människor som kommer att må så bra av att lyssna på dig, för du har ju, alltså, alla kan relatera till det, ett utanförskap, någonting som att det här, och man kan förargas av det, man kan beröras på så många sätt, och du har ju alla ingredienser för att bli en magisk föreläsare, alltså.
Ja, tack snälla, jag hoppas verkligen att det ska gå bra. Jag menar, det viktigaste i det här är ju, känner jag då, som säkert du också, jag vet att du känner, det är just att man har sin egen berättelse, men att folk ska kunna ta saker ur berättelsen och göra det till sin egen. Att man ska, oavsett om man har råkat ut för utanförskap för att man liksom är gay, eller om man råkar ut utanförskap av andra orsaker, så är ju själva symptomen ganska så lika varandra. Så man kan känna igen sig, även fast man kanske inte kan relatera till.
Just det, men det har jag i alla fall lärt mig, att folk är ju väldigt duktiga på att adaptera det till sitt eget liv. Alltså man berättar en sak, så kommer de känna någonting, och det är ju en sträng in i dem själva som de kommer känna, som de har varit med om, som är liknande den som du berättar, fast inte alls samma. Och det, folk är så intelligenta. Alltså det är inte så att folk bara, det där fattar jag ingenting av, det är bara han är kristen och bög. Ingenting, man kanske har blivit mobbad för någonting helt annat, man kanske har haft en sjukdom i familjen, så allting kommer att, så det, bara att någon berättar sin historia gör att det blommar upp någonting, och man berörs på något sätt. Och då bara man gör det på ett ärligt sätt, och att man känns att det är trovärdigt, och man talar från hjärtat, så är det omöjligt att värja sig som publik. Det går inte.
Nej. Hur är det när man föreläser, som du gör ganska mycket på skolor, är du aldrig nervös att liksom barn ska bli otåliga, inte orka lyssna, liksom att jag menar, barn är ju väldigt ärliga på många sätt, både på gott och ont på något sätt. Hur har du känt inför det? Liksom, har du aldrig varit nervös för det?
Jo, definitivt. Det är mycket svårare. Men ibland får man ju stålsätta sig. Liksom, för det kan komma mycket. Vuxna är ju mera, de är mer tama. Liksom. Man kan liksom, man kan koppla dem på ett annat sätt. Ett barn har man ingen aning om hur du ska reagera eller vad som kommer hända. Men däremot har jag lärt mig nu på 10 år av föreläsande att där, det som räddar mig där är retoriken, tror jag. Alltså att man hela tiden överraskar i tonläge, i utspel på scenen, att man går ner i volym, man går, stärker volymen, alltså man hoppar ner från scenen, man gör saker och ting som är så att man håller publiken engagerad och inte bara blir det här monotoma som man kommer ihåg gamla lärare som bara stod och malde i 45 minuter så här. Och så länge som man har att det händer någonting som är lite oväntat då så har man ju fortfarande publiken. Sen kan de dåsa av, men man fångar dem igen och bara nu är det dags. Nu kommer någonting viktigt. Så när jag somnar så är det dags att vakna upp. Alltså, det finns ju massor med saker man kan göra för att göra det man säger mer intressant bara i kroppsspråk eller i volym och i rösten. Och den har ju du har ju den hela tiden. Det ligger ju naturligt för dig, så du har inga problem med det. Du kommer aldrig bli tråkig att lyssna på.
Nej, vi får hoppas det. Jag får ge en rapport efter min första föreläsning och se hur det gick. Verkligen.
Hur börjar du nu din föreläsning? Hur brukar du börja?
Det var en gång.
En pojke på Katrineholm. Ja. En limrik.
Exakt. Ja, det är en bra fråga. För att jag har börjat den lite olika. Jag tror att jag börjar med att berätta lite grann om hur livet ser ut nu. Mm. Att jag börjar lite grann och berättar om till exempel om körerna. Att jag bygger upp det lite grann, det här att när jag slog upp portarna första gången till kören och det stod 400 personer där utanför. Och de här överraskningsmomenten som har hänt i mitt liv och som har byggt upp. Och sen så gör jag en tvärvändning, men mitt liv har inte alltid sett ut så här. Tjuff! Och sen så går jag tillbaka i tiden.
Alltså det finns ju så många vägar att gå, men om jag skulle skriva en föredrag åt dig så här, och det här finns ju inget rätt eller fel naturligtvis.
Nej, jättebra, men, säg.
Men jag tänker bara så här att om man skulle göra rent filmiskt och rent så här, om man skulle skriva en bok och börja en bok med någonting, så tänker jag så här, att du är på väg ut på relingen på båten.
Ja, jag vet, absolut.
Jag tänker bara att det är så här, bara, hur kom jag dit? Liksom, och står där och ska hoppa. Bara,
men den kommer in där. Så att när jag först har byggt upp det med lite glädjande grejer så kommer mitt liv har inte alltid sett ut så här. När jag var så stod jag på relingen och skulle ta mitt liv. Och sen så berättade man hela historien. Så, precis.
Ja, precis. Ja, men det är precis så jag menar. Och jag hörde idag faktiskt att jag så här, att en publik, oavsett vad du säger, du kan ha saker och ting kanske i mitten också, men en publik kommer ihåg de första 10%, de sista 10%. Så länge de två sakerna är spännande
och starka,
med rätt integri och starka, så kommer publiken uppleva att det var en fantastisk föreläsning.
Vad bra, då är de första meningarna ännu viktigare.
Ja, exakt. Jag tänker bara hur man fångar en publik. Liksom. Vad är det som gör att... Jag har märkt nu i min föreläsning att jag börjar på skolan i alla fall med mycket mer humor i början. Jag driver mig själv och de här hur hänt i veckan, hur de liknar mig vid Gollum och David Beckham och den här galna professorn för tillbaka om framtiden, med bilder på dem. Och det framkallar liksom alltid skratt. Att jag blev liknande med Gollum. Och det, att man bara tagit ner sig själv och inte så pretentiös. Liksom. Man vågar driva sig själv. Jag tycker det är väldigt viktigt. Mm. Att man inte bara någon stiff dansare från Last Dance som inte kan något. Liksom. Det är bra. Att driva sig själv är jättebra.
Just det.
Så här, fördomar man skulle kunna ha om en kristen bög. Liksom. Mm. Sånt är kul.
Det är bra. Men de kanske inte vet att jag är kristen och bög innan jag har börjat.
Du får stå där på innan jag bara, jag är kristen bög.
Exakt. Ja, all right. Ja, men tack för tipsen. Det här är ju skitbra, Tobias. Fantastiskt.
Jag jobbar med sånt här. Jag har en talarförmedling.
Vad bra. Perfekt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du, ja, Gabriel, jag har ju då varit hemma då i Hallsberg nu här och igår, förstår du, så var vi hemma hos familjen och familjen Karlsson med mamma och pappa och min bror och min svärdiska Camilla och de tre brorsbarnen spelade fotboll i en timme.
Har I en timme, i en timme.
Ja, men alltså vi spelade först till 15, alltså, och vi spelade de barnen mot vuxna, alltså, och det var faktiskt väldigt roligt. Alltså, för de här ungarna, för först har de blivit så bra på fotboll så att man tänker så här, det här är inte sant. Alltså, de är typ, de är då 13, 10 och 5. Så här. Mm. Och den lilla femåringen då, han har ett sånt tillslag på bollen som jag bara, så jag har aldrig haft det, inte ens i vuxen ålder, så där bra tillslag. Så här. Och de gick så mycket in i det. Det var som på blodigt allvar så här. Det var som en familjefotbollsmatch. Men så var det bara så här, om bollen gick ut över kanten, då var det inkast. Och då är det, gör man det på rätt sätt, inte annars så får man inte spela liksom. Nej. Nej, det var faktiskt jätteroligt. Det var jättekul.
Och hur gick det för dig då?
Nej, det blev faktiskt 15-14 till ungarna.
Så men att, gud, det var väl jättebra ändå?
Ja, jättebra. Men det är ändå,
hur många mål gjorde du då?
Ja, men jag gjorde ett par stycken faktiskt. Men det var ju faktiskt väldigt kul. Ibland så chockade jag mig själv faktiskt. Bara, herregud, jag fick med mig bollen någonstans. Men,
tycker du men jag alltid chockar dig själv?
Nej, det gör jag verkligen inte. Men alltså, fotboll är ju också min sämsta stämma. Alltså, det var ju en grund till att jag slutade med fotboll. Alltså, för det var ju, jag var ju inte duktig. Alltså.
Det hör vi om alla bollsporter. Åh, du var så dålig på det där. Och så vinner du över Äpplet, eller vad heter han?
Ja, just det. Så är det.
Ja, i pingis.
I pingis, ja, inte Äpplet, men Jörgen Persson, precis. Men det just var ju runt pingis, ja, det fanns en orsak. Men, ja. Men det är ändå kul att man ändå gör så där ibland. Jag tänkte så här, jag ska inte vara och spela fotboll, det är ingen kul. Men så var det ändå kul att man gjorde det med familjen. Så där. Det var ju så att de var ju så glada att man var med och spela i 15 mål. Alltså, och ändå inte gav upp och gick och satte sig. Men fy fan, vad trött jag var. Jag var helt genomsvettig liksom, och springa runt där. Det är helt sjukt, liksom.
Jag förstår.
Ja. Nej, det var. Men det är ändå mysigt att vara hemma. Du vet att du kommer ner till Katrineholm och du bara får slappna av med mamma, pappa och laga så här, äta god mat. Mamma hade gjort så här grön ärtsoppa med morötter och persilja i. Gud. Alltså så guda benådat gott som man tänker bara, vad är det som händer?
Det där är så, det är så underrated, vad heter det? Det är så underskattat. Grön ärtsoppa. Varför ska man hålla på med den här gula ärtsoppan hela tiden?
Ja.
Den gröna är ju mycket, mycket godare.
Mycket godare.
Det går inte att jämföra på samma dag.
Nej, det går inte.
Så varför har den gula blivit så populär då?
Ja, men jag tror det är färgen. Det är så här, gul var ful, men den är...
Grön är skön. Det går inte.
Det är något som är fel här. Ja, nej, vi får byta det. Det är, och persiljan jag ser till, den är så smarrig liksom. Åh, så gott det var.
Och morötter, jag älskar morötter också.
Exakt, men och kålpudding. Hur gott är det med kålpudding?
Alltså, men det gör ju du också, en fantastisk kålpudding.
Jo, men det var ju mammas kålpudding. Det är ändå något annorlunda, det är ju fantastiskt bara. Så. Och hallon från trädgården så här. Bara, nej, alltså så i... Ja. Bra mat verkligen, alltså här. Och färska råvaror, organiskt och vad sa jag, organiskt, jag menar naturligtvis
oregano.
Oregano menar jag, oregano. Ekologiskt menar jag, inte organiskt. Gud vad korkat. Organisk mat, vad var det verkligen där? Var det levande frukt eller vad var det för något som hade, var det inte, och det är inte plast. Nej, okej, okay, nej, det är bra. Organiskt, så sjukt.
Du, vet du vad jag håller på att göra?
Nej,
jag håller på att köpa en bil på Mallorca.
Ja, men Gabriel, ska du verkligen göra det? De kör ju så otäckt fort där på Mallorca.
Kör så fort här, förstår jag. Nej, men du,
alltså
förstår du. Det är ju så här då, att sen pandemin var över så har hyrbilspriserna här gått upp. Alltså de har typ fördubblats. Om du hyr en bil med någon av de stora bolagen, typ Avis eller Hertz eller någon av dem, så kostar det typ så här 25 000 kronor för typ 2-3 veckor. Förstår du? 25 000, det är inte klokt. Alltså det är sådana sjuka, sjuka siffror. Så att jag har ju hållit på då och försökt att hitta de här budgetvarianterna. Men man får ju ändå betala jättemycket mera än vad jag har betalat förut. Och jag inser bara så att jag kan inte hålla på så här. Det går inte.
Nej.
För när man är här så vill man ändå ha bil. Man vill ju kunna utnyttja ön och åka runt och göra saker. Så nu har jag då börjat leta och jag har hittat en liten bil som jag blivit kär i.
Men vad är det för någonting? Är det Mustang eller sådär?
Nej, det är en liten Fiat 500. Vet du hur de ser ut? De är små.
Är en röd bil eller en blå bil?
Nej, den är vit, den här. Men du vet, en sån här liten Fiat, du vet, som finns, som är i sydligare länder. Det finns ju hemma också, en liten Fiat. Och sen så är det ett sån här cab-tak som man tar bort duken på taket, liksom.
Det låter som en perfekt Gabriel-bil.
Och en perfekt Mallorca-bil, eller hur? En liten vit med rött tak. Och sen så rullar man ner det här taket. Och så, jag menar, här kan du åka cab på vintern. På sommaren är det nästan för varmt att ha cab, förutom på kvällarna.
Ja, precis. Men och så kan du parallellparkera jättelätt då, med det där KL Mag.
Och du vet, den här lilla bilen, den kommer in överallt. Den kommer in liksom på varenda litet hål du kan hitta här. Så att jag är så på, nu har, Dejan åkte till Serbien igår. Och då så kom den här bilförsäljaren, kom förbi oss precis 5 minuter innan den skulle åka till flyget. Så vi fick bara åka runt kvarteret ett varv och kolla på den. Mm. Men på måndag så ska jag tillbaka och göra en så här grundlig undersökning. Gå igenom motorn, titta på däcken.
Ska du göra det? Ska du titta?
Ja, det ska jag göra.
Vadå? Det är som att jag skulle börja med hjärnkirurgi. Alltså bara, det går, här var det frontloben, här var amygdala och här bara, man kan ju orden, men man vet inte hur det ska se ut liksom. Det är bara, här är motorn, just det. Är det här rätt eller fel?
Här fyller man på olja, här är det bromsvätska.
Bromsmedicin.
Ja, i alla fall. Så vi får se då hur det slutar här. Men det känns väldigt kul. Sen är ju då problemet att man måste ha någonstans att ställa den här. För att den kan inte bara stå på gatan. Men då har jag en kompis som har lovat att jag kan ställa den på deras gata, som är en lite mindre trafikerad gata. Men den här bilförsäljaren sa, eftersom det är en cab och det är sån här tygtak, så rekommenderar jag att den ska stå i ett garage. För att annars så kommer vädret att göra att taket kommer förmodligen att bli förstört efter ett tag. Så nu vädjar jag till alla Mallorca-bor som lyssnar på den här podden. Sitter du där och har ett garage till salu, en plats att hyra ut, så hör gärna av dig till mig, för jag söker då garageplats i Palma.
Ja, inte Valdemossa kanske. Det är
inte Valdemossa, gärna i Palma och gärna då i närheten av Santa Catalina-området.
Men kan inte Lisa hjälpa er? Hon måste kunna ha massor med garageplatser.
Jo, men Lisa bor ju också ute på landet då, så det funkar ju inte. Men ja, jag vet inte. Jag vädjar till alla. Jag behöver en garageplats helt enkelt. Okay. Så får vi se.
Ja, men slänger vi ut den lilla haken, och så hoppas vi att någon nappar så att du får en garageplats så snabbt som möjligt, så kan börja och sköta om din lilla bil sen när du har kollat alla ventiler och kardanaxel och svångrem.
Gud, ja,
du, Gabriel Fors, ska vi gå på listan?
Ja, men det tycker jag.
Yippie!
Veckans lista.
Jaha, Tobias, det har ju börjat närma sig skolstart. Det är väldigt många som startar skolan, ska tillbaka till skolan den här veckan. Och då så tänkte jag att det skulle vara intressant kanske att lista 3 skolminnen från skolstarten som vi har varit med om när vi var unga och när det var dags för skolstart. Kommer du ihåg den där känslan dagen innan?
Ja, tänk pirret i magen när man skulle iväg där med sin nya ryggsäck eller några nyköpta jeans eller någonting, om man kände sig fin eller ful. Ibland så var man ju såhär, bara hade inte fått köpa nya jeans, kommer jag ihåg. Och då var det inte lika kul att gå till skolan.
Var det så ibland? Att det var de första de kollade folk?
Men man tyckte ju själv att det var så viktigt, såhär, bara att någon hade fått såhär, några nya 501 och själv man köpt 517. 19 eller så, man bara, det var ju döden, alltså det var ju så hemskt att det var inte, det var ju fruktansvärt. Mm. Och inte att inte våra föräldrar förstod att det här kommer ju bidra till ännu mer mobbing, alltså det här är ju hemskt liksom. Nej, hur man tyckte att det var så viktigt med materiella ting
till skillnad mot nu.
När allting bara, det gäller att vila inombords, bara vara balanserad i sig själv. Då har de materiella tingen ingen betydelse överhuvudtaget.
Inte alls. Så faktiskt.
Nej. Inte alls, nej. Ja, nej.
Ja, men börja du.
Mm. Nej, men alltså min tredje plats är nog ändå när jag i fyran kom upp och in i klassen. Och för första gången egentligen så här fick sitta bredvid Jonte. Som jag vapendrog med hela mellanstadiet. Och den här känslan av att man hade någon som man satt med. Som man hade som en parhäst i klassrummet. Mm. Och man hade sin fasta plats. Och man behövde liksom inte irra runt och känna sig ensam. Och jag kan ihåg att det var så här. Och nu har jag hittat hem i alla fall. De här tre åren så kommer jag klara mig liksom. Inte för att jag var mobbad då överhuvudtaget. Men bara känslan att man hade någon som var ens polare.
Mm.
Det är fantastiskt.
Och hade du och Jonte gått i samma klass 1-3 också? Eller?
Nej, det hade vi nämligen inte. Jag hade gått i gul klass och han hade gått i röd klass. Men sen så på något sätt så hade vi väl träffats. Vi åkt skidor ihop så här, och blivit kompisar utanför skolan. Och så när vi kom upp i fyran så blev det bara naturligt att man hade sin pool. Jag tänkte på det idag när vi sa att vi skulle ha den här listan. Att då kanske inte var så här super häftigt och stort att jag fick sitta bredvid honom. Men så är det efterhand så kan jag se att ja, med det som hände sen, att det var så tryggt att ha någon som man alltid kunde komma in som var ens parhäst.
Mm.
För att det är alltid svårare. Så här. Jag kommer ihåg många som kanske en del tjejer som var tre kompisar på tre. Mm. Det var ju också bara en massa så här strul jämt. Så här. Och de pratar skit. Nu är det vi två som är kompisar och du får inte vara med. Och så helt plötsligt blir de här två som var kompisar och den tredje inte var med.
Nej.
Men när man är två så är det så här, då är man två. Mm. Så att det är konstigt de här kulturerna i skolan och de här klickarna som blir, vad viktigt det är då. Ännu viktigare kanske nu när man är vuxen.
Mm.
Eller hur?
Ja, nej men absolut. Jag förstår precis och jag kommer bara inte liksom riktigt ihåg det här med när vi satt. Jag kommer inte ihåg om jag satt bredvid någon som jag satt med ett helt år. Jag undrar om vi hade det eller om man bytte ganska ofta. Jag minns inte faktiskt.
Nej.
Att jag satt med någon som jag satt liksom ett helt läsår, det kan inte jag komma ihåg. Men det kanske jag gjorde.
Nej, jag tänker att jag och Jonte, vi följdes åt från 4-9 och satt ihop. Liksom. Det var,
oj, alltså, alla de åren. Oh, wow, det är fantastiskt.
Mm.
Min i alla fall tredje plats är när jag började första klass.
Mm.
Jag hade precis flyttat hemifrån Norge och jag kände ingen. För att de flesta då som gick i min klass hade gått lekis ihop. Så de liksom kände varandra. Men jag var liksom ny i klassen på Sandbäcksskolan. Och det jag inser när jag tänkte på den här listan var att norska var ju liksom mitt första språk då. Jag hade gått i lekis i Norge, pratade norska flytande. Och min bästa kompis i Norge, Liv Anniken, som var min granne, hon var 2 år äldre än mig. Mm. Och hon hade haft skola med mig. Så att alla de böcker som hon hade lärt, hade fått då de 2 åren hon hade gått i skolan, hade hon visat för mig och lärt mig läsa. Så jag läste på norska. Och jag kom då första dagen i skolan, till Sandbäcksskolan. Och det var min farfar som tog med mig till skolan första dagen. Och det är också en sån här mysigt minne att det var farfar som gick med mig. Och så kom jag in där då och bryter lite på norska. Jag kommer ihåg det, min fröken har berättat där efteråt att jag bröt på norska. Är inte det konstigt? Och nu kan jag knappt säga ett ord längre. Kan du förstå? Nej.
Du kan ju pölse med lumpen kan du göra.
Ja, det kan jag. Men det är väl märkligt ändå. Och så, och sen så då kom jag ihåg när vi skulle läsa det att jag hade lite problem med vissa uttal liksom, för att man sa en sak på norska och så typ samma ord på svenska fast jag sa det på norska istället. Så konstigt.
Fast det måste ha varit jättekonstigt. Alltså så ung och inte förstå lite egentligen vad skillnaden är och känna sig lite förvirrad och kom, det här är jättekonstigt. Jag har inte lärt mig.
Det är så konstigt. Nej, det
kanske var en ganska så bra period att byta när man liksom är första året i skolan.
Ja.
Så man har inte haft inlärning på så sätt. Nej. Innan att lära sig språk.
Det hade nog varit mycket värre om det hade varit i tredje klass eller någonting. Så
ja,
det här var nog, det var nog tur. Jag menar, vi pratade ju svenska hemma såklart. Men det var ju liksom ändå när man har... Just själva skolupplevelsen hade jag haft i Norge i förskolan. Och där var det på norska. Så, ja, så var det med det. Så det var min första klass.
Men jag tänker också att det är fantastiskt att barn kan hålla så många språk i... Alltså det finns de som har 3-4 språk i när de börjar i första klass. Liksom. Det är inte klokt. Som Victoria, som min kompis från Danmark. Hennes barn pratar slovakiska, danska och engelska. Så här. Och då, fast de inte... Han femåringen, han fattar ju inte när han riktigt gör vad. Så här, men att han ändå förstår han ju alla tre språken och kan prata dem till viss del. Så här. Han slår över då och då. Så här, men det är helt otroligt att barn
det är
så
helt
lättlärda.
Ja, det är helt fantastiskt. Man önskar att man hade en liten gnutta av den inlärningsförmågan nu.
Det är long gone. Alltså,
gone. När försvinner det där?
Vid 42 tror jag faktiskt. Min försvann. Min andra plats är när jag kom tillbaka till nian efter 2 år av misär och ständig mobbing och inser då naturligtvis att han som då gick 1 år äldre, att han var borta från skolan. Och det var ju bara alltså drömmen alltså. Alltså jag bara märkte just det, han är inte här mer.
Nej.
Alltså det var... Och jag förstår bara inte hur jag inte kunde ha förstått det förrän jag kom tillbaka till skolan. För jag tänkte, det måste ju ha varit det största traumat i mitt liv någonsin. Att jag inte höll stenkoll på vad som skulle hända. Det var ju så här, jag kommer bara ihåg att det var sån lättnad.
Fast tror du inte också att du kanske levde då, om du hade blivit mobbad av en person, så tänkte du också att de som var runt omkring honom också... drev mobbningen. Men sen så märkte du då att shit, när han var borta så kanske det slutade. Då kanske de andra slutade också. Man kanske inte förstod hur stor roll han hade i mobbningen. Liksom.
Nej. Det blir precis. Och det blir ju mindre och mindre för varje gång. Från 7 till 8 blir det mindre, för värst i 7. Och 7 till 9 så blir det så. Eller 8 till 9 blir det ännu mindre. Så att, men det hände fortfarande. Det var ju mobbning under hela högstadiet. Men det blev i alla fall lite lätt. Där liksom, att det inte var så många hela tiden. Varenda jävel skulle hålla på och skriga 5 i 8 i korridoren. Det blir så här, man fick ju höra så här 50 gånger om dagen i 7 liksom, hur äcklig och dum huvud man var. Liksom. Och sen 9 kanske var mer kanske 10 gånger om dagen. Men det var i alla fall en otrolig lättnad att han var borta.
Mm, vad skönt. Tänk vad konstigt att en person kan påverka så mycket. Det är helt sjukt. Faktiskt.
Ja, och när jag tänker på det, så det är klart att det var andra personer också som sa så, men det är ju han som är, han skulle ju rama in så här och ha som Satan, alltså om det skulle vara helt sjukt alltså.
Usch, vad hemskt.
Ja, så är det.
Min andra är första dagen på gymnasiet. Alltså det här är, jag har sagt det förut i podden, att det här är ett av de dummaste beslut jag har tagit i mitt liv. Jag var så otroligt så här trogen på att allting skulle vara på ett visst sätt. Så att jag valde ju att gå 3 år ekonomisk. Fast jag egentligen bara, allting bara skrek i mig. Flytta till Norrköping och gå musiklinjen. Förstå, alltså mitt liv hade kunnat vara så fantastiskt på gymnasiet om jag hade gjort det. Så att jag hela den där sommaren, jag var ju liv... Alltså med tanke på hur min högstadie hade varit också jättejobbigt med folk som hade varit inte så snälla mot mig, så var jag livrädd inför gymnasiet. För att flera av dem också då, precis som du säger, i äldre klasser som hade slutat successivt på min högstadie, hade ju gått till gymnasiet, så jag tänkte, nu ska jag möta dem igen. Nu kommer jag få komma tillbaka. Nu kommer man lyckas tillbaka 2 år och möta de här människorna igen. Och så började jag då på 3 år ekonomisk, och så hamnade jag då bredvid en kille från Flen. En kille som heter Marcus, som var skitsnygg, jättecool och liksom en riktigt sån här härlig spelevink. Och vi fann varandra, precis som du den där killen, vi fann varandra direkt. Och allting började så bra på gymnasiet. Och var bra en lång tid fram till att han hoppade av. Helt enkelt. Och hoppade av skolan. Och så. Och sen så blev ju inte gymnasiet alls så illa som det var på högstadiet. Men jag kände mig fortfarande utanför. framförallt då bland killarna i klassen och sådär. Men det var inte alls lika illa som det var på högstadiet. Men ändå det här trogen, jag ska absolut inte hoppa av. Jag ska gå ekonomiskt 3 år ska jag gå den här linjen, fast jag hatade det.
Duktig pojke liksom, som ska göra allting rätt och korrekt. Fast tänk vilken skillnad det hade varit om han får vara kvar och du hade haft din parhäst.
Absolut.
Alltså om Marcus hade varit kvar, vilken skillnad på gymnasiet i trygghet också.
Förmodligen.
För som sagt, det är så jävla viktigt det där att bara känna att man har någon att anförtro sig åt och bara stötta sig på. Ha någon, och bara ha någon typ av utbyte med under hela 3 år om ekonomiskt. Alltså så jävla dum man är. Man bara, vem vill det egentligen?
Tänk om någon nu skulle sätta mig 3 år ekonomiskt. Förstår du? Jag skulle ju bara...
Alltså, det är klokt.
Tänk.
Men du blir duktig på ekonomi. Det är ju skitbra att du har kvitto.
Jag är så duktig. Jag är så duktig på klistra och klippa. Alltså,
ja, gud. Väldigt bra. Alltså. Ja. Mm. Min första plats är ändå första... året på gymnasiet. Jag kom tillbaka från USA och hade då fått lite styrka igen efter de här 3 åren på högstadiet. Men ändå när jag kommer till den här klassen så var det ändå, alla var nya. Jag kände typ ingen alls överhuvudtaget. Jag hade en förnimmelse om några stycken, men inte alls. Och när då första dagen vi ska gå runt och säga vad vi gör för någonting, vi har för hobby, vi har något fritidsintresse och så här, så säger jag, för jag vågar inte säga att jag dansar. Så jag säger att jag håller på med friidrott.
Ja.
Det är så jävla dumt. Det är så jävla dumt. Man bara så här, varför sa du så för dem? Och folk visste ju så här, en del tjejer i klassen visste ju att jag dansade jättemycket. Så här bara,
ja.
Friidrott, jag har aldrig hört sig att hoppa höjd eller springa 400 meter någonsin.
Kanske med en liten boll.
Mm. Men så var ändå den stora behållningen sen när Jocke kom till min klass. Och han bytte klass för att vara med mig. Och det är ändå... Alltså det var ju livsavgörande för mig. Alltså det var ju den största vändningen i mitt liv. Mm. Så att, och just att ha den där personen som man går med på rasten, som man spelar kort med, som man gör alla arbeten med, som blir ens bästa vän. Det är inte, det går inte att jämföra någonting annat, för det är så jävla viktigt, och inte minst i skolan, att man har någon att bara känna sig trygg hos.
För man är ju så lång tid i skolan. Det är ju så stor del av ens liv som man spenderar där. Det är ju, jag menar, det är superviktigt att man har en bra grund när man går där.
Ja, alltså,
men du, en fråga. När du bodde i USA och pluggade där, blev du aldrig mobbad där?
Jag kan väl känna att i och med att det var ju en del så här jocks som håller på med amerikansk fotboll och så man var ju inte coolast på skolan direkt, det var man ju inte, för man dansade och håller på med teater. Så var det inte, men där var det mer kollektivt, alltså med att det var hela dramaavdelningen som var utsatt och som var mobbad, inte bara jag. I Sverige var det väldigt mycket mer bara personligt, det var ju mer så att jag var feminin och jag var äcklig och dum i huvudet så här. Det var ju inte alla som håller på med drama och är tönta liksom, mer det.
Fast då kan man ju finna någon trygghet i varandra på något sätt ändå. Då kan man ju liksom också... Vi står upp för att vi håller på med det här. Och vi, du vet, jag gillar det mycket bättre i så fall.
Ja.
Äldre det.
Men kontra då, det händer någonting då, dock på high school där. Tror jag att på vårterminen sen så... Då kommer jag ihåg de värsta sakerna jag har gjort i mitt liv, tror jag. Jag vet inte om jag aldrig har berättat det för dig, tror jag inte. Men jag var på väg... på prom med en av mina bästa vänner där som heter Becky Bucky, och jättefint, jag hade haft så kul ihop och spelat teater ihop. Men då så var det en av de här i det coola gänget, för jag bodde på samma gata som en kille som heter Leonora, och hon var liksom en av de coolaste tjejerna på hela skolan så här. Och då frågade hon mig så om jag hade lust att gå med en av hennes kompisar på prom, och då sa jag att jag inte kunde gå med den andra tjejen. Och gick med henne istället.
Och den andra tjejen hade sett fram emot det här.
Ja, det var så hemskt. Alltså det är så hemskt att det...
Gud.
Det var så hemskt. Fruktansvärt.
Men mötte inte du din promdate där också då?
Jo, hon gick med en annan kille sen. Alltså, men det var alltså, hur elakt. Och hur...
Ja, det var elakt. Om man också tänker på hur mycket... Alltså amerikanska elever, hur mycket prom betyder. Och säkert speciellt för tjejer. Det är liksom, det är någonting de har längtat efter hela sitt liv.
Men i den stad jag var då... Alltså i med den osäkerheten som jag
förstår,
hade så betydde status så mycket mer. Alltså det är bara så här, det här är ett sätt för mig att ta mig upp i systemet på ett lätt sätt liksom. Och det var mycket viktigare då än att man kunde såra någons känslor. Och ja, det här är någonting som jag verkligen, verkligen bär med mig. Som jag är så ledsen för och skäms över.
Mm. Nej, men det förstår jag. Och det, om du skulle träffa henne idag och berätta det så skulle hon förstå det också.
Nej, alltså, ja, det är så vidrigt, men så är det. Så är det.
Så är livet. Det är en överlevnadsinstinkt på något sätt.
Så är det bara, absolut.
Ja, min första plats då. Det är ju då, det här går kronologiskt. Så att det här är ju då när gymnasiet var slut. Jag hade fått mitt brev på posten att jag kommit in på Kulturama i Stockholm. Jag flyttade upp och fick min dröm. Alltså det här är också så sjukt. När jag skulle flytta till Stockholm då så hade jag ingenstans att bo. Så var jag på en kräftskiva i Katrineholm. Mm. Så var det Jakob Stadell var där på den kräftskivan.
Va?
Ah, Jakob okay. Stadell. Alltså jag känner inte Jakob Stadell. Jag var 19 år. Liksom. Han var där med sin kusin. Och så säger jag ska flytta till Stockholm om några veckor men jag har ingenstans att bo. Då säger hans kusin. Ja, jag ska lämna min lägenhet. Jag har en etta på Birkagatan vid Sankt Eriksplan. Vill du ha den?
Skojar med mig.
Och jag fick en etta på Birkagatan i andra hand såklart. Men jag flyttade in alltså typ i de kvarteren som jag tyckte var mysigast i hela Stockholm. Det var min första lägenhet. Den kostade 2200 kronor i månaden.
Det är det sjukaste jag har hört i hela mitt liv.
Så den fick jag. Så jag flyttade in där. Och jag bara såhär, du vet ju hur husen ser ut vid Sankt Eriksplan. Det var en fantastisk lägenhet.
Hur tur får man ha?
37 kvadrat. Och där bodde jag, hade magiskt. Och sen då första dagen, när jag skulle då ta på mig mina fina kläder och gå över bron till Fridhemsplan och börja på Kulturama. Alltså det här låter ju, när folk lyssnar på det låter ju som att det är ingen no big deal. Men för mig, alltså det var som att komma till himlen. Alltså jag trodde på riktigt att så här skulle livet aldrig kunna bli. Alltså det var verkligen som att vända på en hand. Det var som att liksom gå ur ett mörker och bara uppleva att det finns sol på himlen. Det är så sjukt. Jag kommer nog aldrig i mitt liv uppleva en sån helomvändelse i livet igen. Att man på så kort tid går ifrån någonting till någonting annat. Alltså det är det är svårt att beskriva. Och så kom jag in då på det här Kulturama och träffar de här eleverna som var precis som jag, som älskade musik.
Det är så konstigt.
Ja.
Så ja, exakt, och jag känner det på arkitektskolan, tänkte jag, det precis som så.
Nej, men och med det sagt så vill jag faktiskt säga bara så här. Har ni barn och de vill gå på någon skola där man liksom kan få bejaka sina intressen. Alltså, för det finns ju så mycket sånt nu, ner i tidiga åldrar, redan på mellanstadiet, kanske på lågstadiet också. Låt dem gå på de här skolorna. Alltså, ge dem den möjligheten direkt, för att det sparar så många år av
ångest. Och av ekonomiutbildningar. Alltså, vem bryr sig? Vi har nog med ekonomer i Sverige.
Exakt.
Ja, det räcker nu liksom.
Bejaka era barns talanger och drömmar och låt dem bara få göra det de vill.
Om det ska vara så att de ska bli ekonomer, kommer de komma tillbaka till dig i framtiden i alla fall.
Exakt.
Det är hjulet är runt och det kommer att bli rätt till sist i alla fall. Låt dem leva.
Verkligen så. Underbart. Och med de vackra visdomsorden så avslutar vi den här podden och vi säger bara
hej då.
I säng med Tobias och Gabriel.
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.